Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Skådespeleri är på liv och död, säger hon efter 55 år på teaterscenen. Att leva med Jan Malmsjö under 50 år har varit lika intensivt. Hon är älskad av TV4s tittare efter sina år Efter 10. Och nu möter jag en riktig tungviktare, Dramatens grand dame, 80 år och mer efterfrågad och frispråkigare än någonsin. Här är Marie Göransson. Det är klart att flickan ska in, men hur fan ska hon klara det? Så sa Ingmar Bergman och Marie Göransson, som var 21 år gammal och nybliven mor, när hon sökte till Dramatens elevskola. Året var 1964. Sedan dess har det blivit ett 40-tal stora teaterroller och ett 70-tal filmer.
Nej, men gråt inte. Du, jag menar inte så. John, du...
Hon föddes 27 oktober 1942 i Linköping. Dotter till hotelldirektören Bengt och mamma Maja. Hon växte upp på hotell Östergyllen tillsammans med syskonen Bosse och Jane. Marie Göransson gifte sig tidigt med skådespelaren Lars Amble och fick dottern Lollo. Men en dag drabbades hon av den stora personen, Jan Malmsjö. De har grälat och älskat på scenen och i privatlivet under 50 år.
Det vore väl naturligare att vi dolde vårt elände. Vårt 25-åriga elände.
Ja, kära. Eländet har det varit. Men vi har haft roligt. Stundtals.
Nyss fyllda 80 är hon populärare än någonsin och spelar två pjäser på Dramaten samtidigt.
Jag har gjort en spaning snabbt.
I Efter 10s perspektiv blev Marie Göransson snabbt en tittarfavorit och överraskade med att vara fräck, rolig och slagfärdig.
Så har topplocket gått på mig nu?
Igen?
Ja, topplocket går en gång i veckan.
Men hennes största roll är som mamma och att umgås med barnbarnen. Och så förstås maken Jan Malmsjö, som blivit 90 år och behöver henne mer än någonsin. Hur är det att åldras i fullt rampljus? Och hur ser hon på livet, döden och kärleken? Välkommen hit, Marie Göransson.
Tack.
Jag skulle börja med att fråga dig, vad är den största missuppfattningen om dig, tror du?
Ja, det kan kanske vara att jag kan verka lite hård och bestämd och ha väldigt, ja, kanske väldigt väldisciplinerad. Allt det som jag egentligen inte alls är. Att jag inte är så... Att jag tycker själv att jag är känsligare än vad jag verkar. För när jag ser mig själv i bild eller ser när jag pratar, så kan jag verka, tror jag, hårdare och tuffare än jag är. Och det är väl kanske den uppfattningen, skulle jag tro. Jag vet inte, jag har inte riktigt forskat i det, men jag skulle tippa till åt det hållet i alla fall.
När du ser dig själv utifrån då i bild och ser den här personen som du beskriver som är lite hård, vad tänker du då?
Nej, jag tänker nog att det är mycket en fasad. Mm. som jag har byggt upp genom
åren. Som
du har
behövt?
Ja, förmodligen har jag väl behövt det eftersom den har kommit till. För tittar jag på bilder på mig som barn så ser man ju att det inte alls är. Utan det kommer i samband med, tror jag, flytten upp till Stockholm och den stora vida världen, som man sa. När man klev av tåget här i Stockholm och skulle möta alla som man trodde tjusiga människor.
Från Linköping till Stockholm, det låter inte så långt, men det var det.
Nej, det var väldigt långt. På den tiden var det ju långt. Det var ju en helt annan värld som uppenbarade sig. Även om Linköping ju var ändå lite i framkant, kan man säga. Men jag tror att jag byggde upp ett sorts... En sorts mask, kanske, eller något.
Jag tänkte återkomma till lite grann din uppväxt. Den är ju spännande på många sätt. Men det jag också tänker på är att du har spelat otroligt många roller, stora roller, huvudroller, både på teatern och filmroller. Mm. Och du har sagt att skådespeleri är på liv och död för mig.
Det tycker jag nog att det är också. Jag tycker nog att om man ska ge en ung människa ett råd som frågar, tycker du att jag ska bli skådespelare? Så brukar jag säga det, att om du inte kan tänka dig någonting annat än det. För du ska veta att det är på liv och död. Alltså det är inte, det är ingen lek som det ändå ska verka när man kommer in. Man ska ju inte se ut som det var på liv och död när man står på scenen. Men arbetet är på liv och död. Det är ett hårt arbete. Det är ett svårt arbete att komma in i. Det är väldigt, väldigt mycket tur. Det är klart att man ska ha en talang, men talang räcker inte. Man ska komma i rätt ögonblick. Man ska vara den de behöver i det ögonblicket. Så man, det är en 50-50 sådär, tur och begåvning och ett massor med arbete. För man ska veta att man kan bli mycket, mycket, mycket bättre än man är från början. Det finns ju många som har sagt till mig, många men i alla fall en och annan, tänk att du blev så bra. Förlåt, har jag sagt, vadå? Nej, men det var väl ingen som trodde. När du kom in eller kom in på skolan, då var det ju bara Lena Nyman som var bra. Ja, det var hon ju. Hon var ju ett geni, Lena. Hon var ju ingen som man tävlade med. Men vad vi så, nej, men nu är du är ju jättebra nu, fantastisk. Hur kommer det sig? Ja, men det är ju arbete. Mm. Sen hade jag ju väldigt bra lärare runt mig. Alltså coach, Siv Rud, Margareta Krok, Ulla Sjöblom. Och de var riktigt, riktigt bra, för att de var både vänliga, snälla och hårda. Mm.
Men du hade också två män, Lars Amble och senare Jan Malmsjö, som också, ni har ju coachat varandra i båda de här två förhållanden. Om man börjar med så långt tillbaka, för du var så ung, du var 21 år gammal när du gifte dig. Mm. Med Lars Amble och fick din dotter Lolo. Mm. Och det här var har du beskrivit, ett jättebra äktenskap.
Ja.
Ni gick i bredd, har du sagt.
Ja, Lars var ju då ett par år äldre. Gick redan på elevskolan på Dramaten. Och han stöttade mig oerhört mycket. För jag, när jag blev med barn och fick barn, så trodde jag att nu så går ju inte det här längre. Mm. Och det fanns ju människor som inte var så snälla som sa att ja, du vet, komma in på Dramatens elevskola med småbarn, du vet, det är nog inte till att tänka på. Och det trodde jag ju var sant, att det var så. För det var ingen som hade gått på elevskolan med småbarn. Så jag sa det till Lars, att det är nog ingen annan, sa han, det där är ju bara skitsnack. Och så gick jag och läste in mina prov för Siv Rud, som var lärare till Lars och kände Lars. Och så sa jag det till henne, att jag kanske inte ska hålla på med det här för att jag har barn. Och då sa Siv, ett barn har väl aldrig hindrat något, hon hade ju sån där röst. Ja, men man säger att, nej, men vem har sagt det? Hörru du, om du inte kommer in så ska jag äta upp hela min kappa. Något barn har aldrig hindrat en människa, tvärtom. Och det har levt i mig hela livet. Ett barn hindrar aldrig någon. Ett barn hjälper. För det var hon, den lilla bebisen, det var det som hjälpte mig då, på den gången. Alltså.
Barnen har hållit mig från bråddjupen, har du sagt.
Mm. Mm. Det tycker jag är bra uttryckt. Om jag
det är ett starkt och bra uttryck.
Ja, därför att det stämmer väldigt bra för mig. Att det var nog mycket tack vare det som jag fick den kraften. Och när Siv sa den repliken, ett barn har aldrig hindrat någon.
Du, trots att det var en man som ändå stöttade dig så mycket, så träffas du av nästan personen när du träffar Jan. Ja. Janne.
Ja, vi skulle då spela tillsammans. Och det blev ju också en väldigt slump egentligen, för det var meningen att jag och Lars Ekborg skulle spela den här pjäsen. Mm. Och så är ju livet, det är slumpen som avgör. Och Lars Ekborg blev ju väldigt sjuk, så att då skulle det bytas ut till någon annan. Och så kom Jan in i bilden. Och så, ja, så hände det som händer ibland i livet.
Mm. Vem var Jan Malmsjö för dig då? För det är ju drygt 10 år mellan er, så att han hade ju hunnit en bra bit längre.
Han var ju, hade ju blivit väldigt känd. Han gjorde Stoppa världen, mycket underhållningsprogram. Det var ju det han var, Åke Falks, de här. Han var ju en fantastisk underhållare. Ja, och i familjen, pappa älskade ju honom, alla hans program. Och jag tyckte väl personligen att han var, jag såg att det var en begåvad människa. Lite tillgjord, kanske, tyckte jag. Mm. Lite mycket utspel och sådär, för min sort då. Så att jag tänkte när jag ska spela med honom, så ja, jag var lite tveksam. Men det var sen när vi gick ut och gick i Malmö, för vi skulle vänta på mitt tåg. För han jobbade då i Köpenhamn på Tivoli med Ella Fitzgerald. Och det var den där promenaden i Malmö, Malmös vackra parker, som jag kände att det här kanske inte man ska känna nu. Och kanske han kände samma sak. Han var ju en fri man, det var ju inte jag. Så att det var väl väldigt jobbigt, är klart. För denna 24-åriga flicka med barn och man. Det var väldigt jobbigt.
Vad var det för känslor som du...
Ja, det var väl en...
Dubbla känslor att du...
Ja, det var det ju. En passion som drabbar en, men man måste stå emot. För så ser ju livet ut att det är...
Och sen började ni ju repetera Vilgot Sjömans Pojken i sängen.
Ja.
Och då växte det här.
Ja, tyvärr.
Tyvärr, säger du?
Ja, därför att jag spräckte ju ett bra äktenskap. Mm. Jag gick ju ifrån en man som jag tyckte mycket om. Jag förorsakade ett barn. Hon var ju bara 5-6 år. Alltså det var ju den som verkligen slapp undan, kan man säga. Det var ju jag. Jag var ju den som tog ut svängarna. Och det är klart att jag har haft dåligt samvete för det många, många år. Och till och från. Men tack och lov så blev ju Lars och jag vänner till slut. Och han umgicks i vår familj. Mm. Och sen hann han ju med 3 äktenskap till. Så att han låg ju inte på latsidan i alla fall. Men det var väldigt såriga och svåra år. Och jag kan fortfarande känna ibland att jag gjorde honom illa och jag gjorde Lollo illa.
Men du gick in i ett äktenskap som du har beskrivit nästan som också, jag tror du använde uttrycket, på liv och död.
Ja, men det är ju
med, och det är snart 50 år som ni har varit gifta. Ja. Det har varit, alltså, man blir väldigt berörd av din bok som heter Vrålstark och skiträdd. Typiskt dina uttryck, skulle jag säga. Men där får man ju följa med dig som ung först till denna stora liksom stjärna som han var då. Och den här plågsamma att du var någon tillsammans med Lars Amble, men du blev ingen, skriver du och berättar i den här boken. Kan du beskriva den här känslan? För det är ju verkligen en kontrast mot den man idag tänker på när man ser dig.
Ja, nej, men det märkliga är att den känslan går aldrig ur kroppen. Den första känslan när man är någon med någon, den finns också. Men det här med att vara ingen bredvid någon, den lever kvar i ryggraden. Där samlas ju allt elände och även goda saker. Så det finns fortfarande i mig det här att jag känner att jag inte räckte till. Alltså som människa, artist, skådespelare, vad du vill. Och det var ju omgivningen som såg till att det blev så. Och det finns fortfarande, den osäkerheten finns fortfarande i mig. Men det är väl den jag kompenserar då med att verka så tuff, va? Eller verka så säker. Men jag, det är jag inte, utan jag är den där personen som fortfarande funderar på om jag faktiskt
duger.
Duger, ja.
Mm, för det är det handlar om hela tiden. Att du är så sträng mot dig själv, känner man. Och frågar det här om igen.
Ja, det gör jag verkligen. Mm.
Men det är också det är väldigt mycket kärlek och sen ibland är du så förbannad och så går det liksom fram och tillbaka i den här långa relationen. Om du med egna ord skulle beskriva era år, kan du det?
Våra år?
Ja, det är ju så många år tillsammans.
Ja, det är svårt. Mm. Det är väldigt svårt. Men det är nog kanske ett långt äktenskap på 50 år. Vårt ser väl kanske inte annorlunda ut än andra 50-åriga äktenskap. Det är ju en liten berg- och dalbana så här upp och ner. Men jag tror och är ganska säker på att i vårt fall i alla fall så är det så att man ändå bygger den här resan man gör framåt på en väldigt djup kärlek. Alltså.
Men jag skulle säga att det är ett annorlunda äktenskap. För att det var ju så att han var, du har ju beskrivit, han var en stjärna. Kvinnor var tokiga i honom, flockades runt honom. Och det här fick ju du liksom stå ut med allt vad det innebär, svartsjuka och starka känslor. Det skulle jag tycka själv skulle vara väldigt, väldigt jobbigt.
Ja, självklart. Det var ju baksidan på den här medaljen. Som han naturligtvis inte bara ensam skuld till, utan det var ju det han representerade. Han representerade en ung, snygg, charmig kar som kvinnorna gärna ville ta på och vara nära. Och det var inte kul.
Det finns ju också beskrivningar av när ni där du, din karriär låg ju 10 år efter kan man ju säga. Och så spelar ni i Hamlet, Janne Hamlet och du Ofelia. Du och han får lysande recensioner. Och så går ni på gatan och så är det han som får beröm och folk stannar och pratar med honom. Mm. Och du står där, men då händer någonting.
Ja, nej, men det var ju så att om man nu ska vara riktigt ärlig där så ska man väl säga så här då. Det finns ingen anledning att säga det var jag som fick den största uppmärksamheten i föreställningen. Det är ingen tvekan om det. Recensionsmässigt.
Just det.
Ja. Sen, det var så. Men det var ju ingenting som man... Men då när vi står, det goda vänner till oss. Alltså, framförallt till honom. Som står och brömmer och brömmer och brömmer. Och tittar inte på mig, hälsar inte. Men då sa Janne. Ja, så han med Marie står ju här. Hon gjorde ju fel. Hon gör ju fel, ja. Vi spelar det. Och hon gör det väl. Ja, just det, sa hon. Ja, det är sant. Men det hörde du när du och så. Och då var jag nöjd med det. Därför att jag tyckte att han var väldigt schysst. Mm. Som gjorde, och det gjorde han väldigt ofta.
Markerade.
Ja, därför att han var inte en sån som stod och skodde sig själv. Utan var jag med så var han. Så att på det viset, det var väl också en av anledningarna till att man lever vidare. Det finns en generositet mellan människor. Mm. Mellan två människor. Och den måste jag ge honom kredit för den har han haft. Verkligen alltså.
Vill du inte spela lite för mig?
Ja, men vad ska jag spela?
Vad du vill.
Ja, men du tycker inte om min repertoar.
Nej, du vill inte om min.
Ni var ju kungaparet på Dramaten med under många år. Jag har ju sett det bland annat i Dödsdansen som ju var, man var alldeles tagen av det, och det är otroligt starka känslor i den pjäsen. Hur är det sen när man kommer hem, tänker jag?
Ja, men det är ju ett reningsbad att spela en sån. Få spela Strindberg och Granskrika i 3 timmar lång. Mm. Sen har man ju inte, sen är man ju en väldigt snäll och vänlig och glad vän och hustru när man går hem, och det var han också. Vi bråkade aldrig under den tiden. Därför det är redan gjort. Du har redan gapat och skrikit. Alltså alla de känslor som finns i dödsdansen, de är ju helt relevanta med verkligheten. Även om din verklighet ser lite annorlunda ut. Men de starka, djupa känslorna, de har man fått uttryck för. Så att jag tror att alla skulle behöva spela lite teater då och då. Det är väldigt livgivande.
Jag vet att vi ska tala om det, tänkte jag, hur man bär sig åt. För det är ju teknik verkligen också. Det finns en scen där Ingmar Bergman går på dig när du tror att du har spelat så bra eller repetitionen har gått så bra i Fröken Julie. Och då var också Peter Stormare med och sen var det ytterligare...
Hjärtekulle.
Och då tycker ni själva, ni är nöjda med ert
arbete? Ja, vi var väldigt nöjda. Alltså det där var en chock. Det var nog vändpunkten, en av vändpunkterna i mitt skådespelarliv. Därför att jag tyckte mycket om att jobba med honom. Han var väldigt vänlig och bra och trevlig. Han var Ingmars bästa sidor, tror jag. Och så skulle vi spela igenom hela pjäsen en lördag. Det var väl 3 veckor innan premiären. Så gör man ett genomdrag och han satt i salongen med penna och papper med sufflösen. Och vi spelade. Och jag kände att nu är det liksom smashen i väggen. Ja, det här är så bra.
Nu får jag beröm.
Men så kommer han upp med penna och papper och slår ner i bord. Ganska fortfarande glad och vänlig, men ändå med någon sån där. Och sen så säger han till mig så här: Ja du Marie. Ja, tänkte jag. Jag förstår att du är chockad över hur bra det här är, tänkte jag. Nu får du nog ta ett riktigt grabbatag över helgen. Jaha, så vad då? Ja, alltså den här Göranssonska allmänningen, den lämnar vi nu, du. Och jag fick ju en sån chock. Alltså att jag hade väl hållit på i 20... Vad kan jag ha hållit på 20 år kanske? Nu tar du ett rejält spadtag över helgen. Och samtidigt när han säger det så börjar ju tårarna rinna på mig så här. Och så då blev han lite orolig. Så då tar han sitt anteckningsblock och håller det framför mig. Så sa han: vad står det där? Och det stod faktiskt, vad en monolog hon har, så stod det lysande här. Det står att det är skitdåligt. Sa han och slängde han pappret. Det går inte att prata med. Sen går han på Peter Stormare och sa: alltså Fridolf Rudin, det är en gammal filmstjärna. Han vänder sig där uppe i sin grav. Vad fan håller du på med? Så han dansar där. Och det blir bara värre och värre. Och sen slutade det med att Hjärti, som var en mycket försynt person, väldigt vacker och gjorde en underbar Kristin, Hjärti sitter och tänker så här: ja, nu är det äntligen min tur. Jag har fått stå tillbaka i mitt liv och Jarl Kullebror och allt det här. Så jag förstår att nu är det jag. Och då slänger han ifrån sig penna och papper så. Och så tittar han på Hjärti och så säger han: men Hjärti, vad fan håller du på med? Och sen var den dagen slut. Och så grät vi alla tre. Men då så det. Då gick jag hem. Och jag var ensam med Jocke då, som inte var så gammal. Och går ut på Djurgården. Och jag visste precis vad han menade. Exakt alltså.
Och hur gör du då för att gå igenom? För det är ju som om du går igenom lager ner i det där.
Nej, det var inte så fruktansvärt svårt egentligen. Det handlade mycket om mod, va. Jag förstod att det räcker inte det här. Som jag håller på med. Det är fullt liksom, det är okej. Men jag vill ju inte bara vara okej, va. Utan då gäller det, ja, jag hittade liknelser i mig själv. Jag hittade känslor i mig själv när jag hade varit fruktansvärt ledsen och arg och trött och allt det. Jag öppnade liksom upp, va, så här, hela vägen. Och så spelade jag igenom pjäsen ute på Djurgården en tidig morgon. Det fanns någon hundägare som hoppade till så här, va.
För du gick omkring med dina dramatiska repliker.
Ja, de där värsta ställena. Och sen gjorde jag det där och så kände jag, nu har jag det. Och sen kom tisdagen så skulle vi spela igenom alltihop. Och då sa han: ja, där har du det. Och sen är det inte så att man varje gång hittar tillbaka, men man har varit med om det en gång. Så man vet vad det handlar om.
Och vad är det, rädslan i att gå ner där?
Ja, det är ju för att det är så genant, va. Inte för dig eller Ingmar Bergman eller den i publiken, men för mig själv. Skammen att öppna upp så. jag känner ingen skam för dig eller publiken, men för mig själv. Jag vill inte hamna i den sitsen.
För att det är smärtsamt?
Ja. Mm. Det är precis det det är. Det gör så ont första gången. Kan göra ont idag när jag spelar nu. Men jag är så van vid det nu. Mm. Så att jag skäms inte längre för det. Mm. Men det kan göra ont.
Hemma så har du din man Jan Mansjö. Och nu är det så att han orkar inte mer.
Nej.
Spela. Och nu har den här åldersskillnaden blivit annorlunda, som det ju blir i livet. Hur skulle du beskriva ert liv nu?
Ja, det är ju... Sista två åren har ju blivit annorlunda, fast mycket finns ju kvar. Jag menar, värmen mellan oss, hela den erfarenhet vi har av varann, våra barn, våra barnbarn. Mm. Men det vi gör i det vardagliga livet ser ju annorlunda ut. Men jag tänker faktiskt varje morgon när jag vaknar, några sekunder innan jag vaknar till, så tänker jag, nu är allt som vanligt. Mm. Nu hoppar han upp och sätter på sig den där snygga skjortan. Och sen tar vi en snabb promenad på Djurgården och så går vi och käkar lunch någonstans. Det hinner gå genom mitt huvud tills jag plötsligt tänker, nej, men det går ju inte. Det kan vi inte. Vi måste göra det mycket långsammare. Det tar tid. Och så kanske man behöver rullator, käpp, inte orkar gå lika långt och så vidare och så vidare. Det är ett gammalt liv i slow motion på något sätt.
Hur känns det för dig?
Ja, vissa dagar så känns det helt normalt och bra. Och jag vill ju inte missa honom för allt i världen. Det är ju mitt liv, hela mitt långa liv. Och andra dagar är det frustrerande att det går så långsamt, att det tar sån tid. Men, och sen tillåter jag mig ju också bli arg och irriterad, och det blir han med. Vilket jag tycker är jätteskönt när han skriker till på mig för att jag blir irriterad. Så att det fortfarande finns rättigheter mot varandra. Mm. Så att man inte bara låter den ena gapa och skrika och den andra stackaren sitter hjälp. Nej, så är det inte. Han är fortfarande på bettet.
Vad blir du arg på och irriterad på? För det är mänskligt.
Ja, jag blir irriterad på att det tar så lång tid allting. Mm. Och
nu får du avlösning. För att han är på...
Han är två dagar på en dagverksamhet som är jättebra på Gärdet. Och där det är likasinnade idéer. Fullt kristallklara människor, men lite äldre. Och de läser och musicerar, lyssnar på musik, får god mat. Det är en samvaro två dagar i veckan.
Han tycker det är jättekul.
Ja, han älskar. Jag tror han sjunger där också. Mm. Jag tror han har fått en ny publik. Jag misstänker det, men det är ju bra. Mm.
Vara ledig lite grann och tänka på det själv.
Ja, det får jag, och det är jätteskönt. Men jag tänker jättemycket på honom, för han får stimulans. Han är glad när han kommer därifrån. Han kan ju... Vad pratar ni om? Säger jag, men mamma, kan man väl inte redogöra för? Om allt, mellan himmel och jord.
Men han har också börjat tappa bort lite grann av minnen och sådär.
Ja, närminnet är ju naturligtvis. Mm. Men det går ju för ett fullkomligt normalt samtal. Mm. Det är inga problem.
Att när du tittar på honom, att den där kärnan av den känslan ni hade och har haft och hämtat näring ifrån finns kvar?
Ja, det gör det faktiskt. Ja. Speciellt när man har speciella kläder.
Okej, okay. Vad är det för kläder?
Nej, men inte någon sån där ful t-shirt, för det värsta jag vet. Men skjorta, snygg skjorta, slips, ja, men i och för sig, men kavaj har han, en jättesnygg. Mm. Och när han har de kläderna och liksom kammar sig lite och lite, då ser jag samma kille.
Mm. Och då finns de där känslorna kvar. Det är ju kvinnohistoria, den här berättelsen om ditt liv, verkligen. Ibland väldigt sådär, nästan extremt, för att allt blir så tydligt i den här teatervärlden, tycker jag. Mm. Och filmvärlden, med könsroller, inte minst rollerna som är skrivna för män och respektive kvinnor. Men också hur man har arbetat på teatern. Och du har tagit igenom allt det här och varit arg. Men du också, vad är det du brukar säga, att du har liksom dansat lite runt de här männen och kommit kvittra, tror jag du använder.
Ja, just det. Vi kvittrade lite där.
Lite. Du har väl kvittrat ganska mycket runt, har du inte det?
Tagit hand om och kvittrat, jo.
Är det ett pris i det som du har betalat, tycker du?
Nej, det var självvalt. Ja. Det är min natur som är sån lite grann. Att tycka om, att bry sig och att folk ska trivas. Och sen kan jag ju bli jätteförbannad för att jag gjorde det. Alltså det är ju väldigt dubbelt det där. Jag gör det där för att det blir så bra stämning och gubbarna mår bra. Och man får ett bra resultat.
Och du blir omtyckt.
Ja, och jag blir omtyckt och sen blir jag jättearg när jag kommer hem för att jag har gjort det.
För att du har gjort...
Ja, för att jag har kvittrat. För att jag
har svikit dig själv lite grann.
Ja, det kan ändå att det är det. Men det går ju över nästa dag. Nej, men det är en naturlig läggning jag har. Att jag tycker inte om när det är dålig atmosfär i rummet när man ska jobba. Mm. En del jobbar ju på det, va? Men jag kan inte det. Jag tycker det är jobbigt.
Me too, vad betyder det för dig?
Jättemycket betyder det. För att jag har ju varit med under hela... Inte för att jag har blivit personligen... drabbad så hårt, det kan jag inte säga, men jag har ju sett mycket genom åren och tagit hjälp till mycket när jag har sett att kvinnor eller flickor yngre har blivit drabbade. Så det betyder jättemycket och det är fortfarande så att det betyder mycket och det har blivit en enorm förändring. Mm. Den är jättestor.
Är du kluven i din egen, hur du har varit själv? Å ena sidan så har du skött väldigt mycket hemma. Mm. Och sen så har du spelat. Mm. Och om jag har förstått dig rätt så är det väl inte så att Janne har gjort lika mycket.
Nej.
Och så har du liksom ändå tagit den här rollen.
Ja, visst.
Nu suckar du lite sådär.
Jag suckar därför att jag är en sån dålig representant för att prata om hur man ska vara. Jag har ju gjort allting fel. Men jag har gjort det på det sättet som var bäst för oss. För att den här båten skulle rulla vidare. Mm. Va? Så det hade aldrig gått annars. Men inte var det bra att jag var så.
Har du betalat ett pris för det?
Ja, jag har betalat. Men jag var ju beredd att betala priset.
Du har valt det?
Jag har valt det. Det var ingen som tvingade mig att göra det. Jag har gjort det själv, valt det själv.
När man ser på dig och ser vad du gör och vem du har blivit ännu mer... Så tänker jag att det verkar ganska skönt att bli äldre.
Ja, jag tycker det.
Ja.
Jag tycker det är skönt. Jag tycker det är tråkigt att det är så kort tid kvar, det tycker jag. För att hur vi än vrider och vänder på det så är det ju kort tid kvar. Är man 80 så är det en aktningsvärd ålder. Och då vet man ju att man står ju där uppe på berget och ser så va. Det är ju inte så att man tänker, jag undrar vad jag ska få för framtid. Eller liksom drömma om att nu ska jag göra en världsomsegling. Eller jag ska byta yrke, tänkte jag häromdagen. Ja, jag undrar vem som skulle vilja anställa mig. Alltså den biten är ju slut. Men å andra sidan så har jag ju en enorm ryggsäck. Som jag kan gräva i när jag sitter där och tänker. Och jag kan inte känna att jag ångrar att jag tog på mig så mycket. För jag gjorde allting frivilligt, kan man säga, på sätt och vis. Inte helt och hållet, eftersom annars hade det inte blivit gjort. Men jag tänker ändå att jag har haft ett yrke, jag har tjänat egna pengar. Jag har kunnat bestämma över mitt liv. Jag kunde gått när jag ville. Det kunde inte min mammas generation. De var ju hänvisade till. Så att mycket har ju hänt. Mm.
Du, jag tänkte att vi skulle prata lite också om vem du är i din ursprungsfamilj. Så vi har bjudit in Bosse, din bror. Och det ska bli jättekul att höra vad han har för syn på sin syster. Välkommen hit!
Tackar!
Hej Bosse! Stackars dig!
Vi ska ta fram en stol. Välkommen!
Här är man nybröd.
Ja,
vi hälsar så där.
Ja, just det. Det är ert sätt att hälsa. Det jag har fått lära mig av Bosse. Bosse Göransson, professor i, ska vi se om jag säger rätt, yrkeskunnande och teknologi. Ett helt annat yrke än det din syster har valt.
Ja, på ett sätt, men det finns en förbindelse genom att ämnet har haft ett starkt inslag av konst och humaniora i utbildningen på KTH. Så att där finns en förbindelse.
Hur skulle du beskriva din syster?
Hon har en väldigt kritisk blick, är väldigt bildad. Läs mycket och vi kan föra samtal. Men jag kan inte säga någonting utan hon avbryter direkt med en annan uppfattning än den jag själv har. Så där finns en energi. Mm. Det är ett slags dubbelt grepp kan man säga när man tittar på det hela utifrån inifrån vår bakgrund. Där har vi radikalt olika tolkningar av väldigt många olika situationer. Alltså.
Kan du ta några exempel?
Det finns en ton av att, som hon sa i ert samtal, att hon vill gärna ha en god stämning.
Ja.
Och allting som inte är en god stämning, det sätter man åt sidan. Så att om vi tittar på en och samma situation i vår uppväxt så kan de vara tolkad på radikalt olika sätt, helt enkelt. Mm. På grund av det.
Mm.
För jag har inte alls det behovet. Alltså där har jag fortfarande en kritisk blick.
Mycket har att göra med att du är man och hon är kvinna.
Det kan ha det, men inte enbart, tror jag. Nej.
Ni växte ju upp i Linköping och era föräldrar hade ett hotell.
Mm.
Stilen som är en väldigt speciell uppväxt, skulle jag säga. Det strömmar människor av alla möjliga sorter genom er barndom. Och hur var uppväxten? Ni var tre syskon, ska vi säga.
Mm.
Jane, er lilla syster, finns inte längre. Hon dog. Hur var uppväxten? För du har ju pratat, Marie, så mycket om din kärlek till din mamma.
Mm.
Majan.
Ja.
Mm. Ett matriarkat, brukar du säga.
Ja, hon tog ett väldigt stort ansvar. Jag tyckte väldigt mycket om min pappa också. Så det var bara att mamma tog det stora ansvaret för hotellet på det sättet. Och så hade hon ju tre barn. Och inga skolluncher, utan vi kom hem tidigt och åt lunch. Hon gjorde ju ett jättejobb. Alltså. Mm. Och så var hon var alltid så vänlig och söt och glad mot hotellgästerna. Och alla de här skådespelarna som bodde genom åren. De har ju, när jag har påpekat, de har ju inte känt igen mig nu som vuxen. Men när jag har påpekat, men kära någon, och Maja som vi älskar så mycket. Så hon var ju väldigt kärleksfull person. Mm. Va? Och jag tycker att vi var varandras motsatser, inte för att jag inte är det, men hon var precis så som jag tror att alla män vill att en kvinna ska vara.
Som du inte var, menar du?
Ja, alltså inte har blivit riktigt.
Hur skulle du beskriva mamma?
Jo, men det kan jag hålla med om, men min far gjorde ju ett hästjobb. Ja. Det här var ju dygnet runt jobb. Vi bodde i samma hus som hotellet och här kunde du ringa på mitt i natten och någon som stod utanför och ville ha ett rum. Mm. Och det var ju hans jobb och han satt väl där sent på kvällen innan man slog igen det här, va? Och hade väl han dog ju när han var 65 år, det var ju ingen slump. Det var ju en livsstil som åt upp honom. Alltså.
Och dryck.
Jag kan ju idag ha en väldig försoning när jag ser på honom. Alltså. Just då så var det väl tuffa tag, men...
Hur menar du att du var arg då?
Ja, man moraliserade väl på omkring. Mm. Man tycker han drack för mycket till exempel. Mm. Det var ju ett inslag i det här.
Men han drack väl inte så... Det upplevde inte jag att han drack. Nej, men att han drack så att det förstörde hans jobb.
Nej. Det var ju det var ju ett hårt liv.
Ja, det var ett hårt liv. Ja. Rökte som en morsk.
Men det här var väl ett exempel på hur det finns för massor med situationer där vi kan ta ut en situation och se på den olika. Det
är jag tror att vi bägge två, vad vi än tyckte, så tycker vi nog bägge två att det var en väldigt kärleksfulla människor. Alltså vi var ju väldigt omtyckta, va, av våra föräldrar.
Ja. Jo.
Alltså man kände att man dög. Mm. Vad man än gjorde,
ja,
så dög.
Ja, det var helt klart. Det de var hade ju inga förväntningar vad vi skulle göra.
Hur kommer det sig att ni valde så olika? Du valde ju en akademisk, även om du säger att ni har det här med bildning och läsandet och gemensamt.
Jag var bra i matematik, va? Ja. Och jag tog den och började med det.
Hur såg du på att Marie gjorde något helt annat?
Ja, det var väldigt stimulerande.
Det var kul.
Ja, absolut. Hon spelade ju i flickskolan då. Higgins, alltså Jarl Kulles roll. Och det blev väldigt uppmärksammat då. Det var kul. Hon stack tidigt hemifrån och så. Mm. Hörde bara av sig när hon skickade hem smutstvätten.
Nej, det var ju du som gjorde från Uppsala. Jag skickade väl aldrig hem någon smutstvätt, är du inte klok? Du skickade ju kartonger till mamma som hon smör.
Nej, de trodde det var julklappar. Nej, det är kartonger, det var smutstvätten.
Det där är en sån bra klöng. Så att det...
Ja, men du hör.
Hur ser du på din bror?
Ja, alltså, det är ju den personen kan jag säga som är mig närmast i livet. Vi har ju legat där med ett års mellanrum. Då är man nästan tvillingar, säger de. Och sen vuxit upp. Men nej, men jag ser nog med väldigt... jag är väldigt glad att han har funnits i mitt liv. Alltså. Som den antagonist han är, eller vad man ska kalla honom. Men att han funnits... Vi har kunnat komma i konflikt, va? Men det har alltid kunnat lösa sig. Mm. Vi har alltid löst det på något sätt. Och det är en stor tillgång på många sätt. Känslomässigt och... Ja.
När livet har varit tufft har du kunnat gå till Bosse och prata?
Ja, det hade jag ju kunnat. Kanske jag inte har gjort. Men han har ju... Nej, men du har ju en sån skärpa så att du ser ju rakt igenom. Kan hjälpa till på annat sätt. Bosse är ju inte en sån som går och säger nu ser jag att du blir olycklig. Och nu, utan han ser vad som händer. Och så gör han någonting annat här borta så att det löser upp sig. Va? Mm. Han är jävligt duktig på det. Alltså. Och det är hans största tillgång. Han är en person som man gärna har med i sällskap därför att han har en social förmåga att få människor som är blyga, tysta, nu talar jag inte om mig, alltså, sån här som sitter i skymundan, att börja prata. Det är han genial på. Och det är en fin sida, tycker jag. Så ser du någon som kommer in med någon man som är någon högdjur och så... tar han alltid tag i det och säger, hur är det med dig då, Inga-Lil? Har du något kul på gång? Det är en bra sida.
Känner du igen det?
Ja, det är en bra poäng. Men jag vill också tillägga att jag har ju haft hela tiden väldigt bra kontakt med Lasse Amble och Janne Malmsjö. Mm. Så det har ju varit liksom inte varit något som har stört mig alls. Tvärtom alltså. Mm. Och
ni har bott nära varandra.
Ja, visst. Det är ju tre gubbar i mitt liv som har varit...
Nära
varann och nära mig. Mm. Så det kunde ju inte ha varit bättre.
Det är ju intressant också att om man har spelat så länge som du har gjort, så undrar jag, spelar du nu en roll när du sitter här med mig? Tror du?
Minsta möjliga. För jag känner att jag känner dig, jag känner Bosse och jag känner... Alltså det är klart att jag gör i viss mån. Jag menar, men jag är nog ganska nära mig själv, tror jag. Jag tycker det i alla fall. Mm. Ja.
Har du någon sån där minne av när du har suttit i teatersalongen och sett någonting som du verkligen har tagit till dig?
Som Maria gjort? Ja, alltså om jag ska jämföra de här två sista föreställningarna så är det nog den som hon gjorde med Anna Pettersson.
Dockhemmet.
Mm. Den tycker jag var anmärkningsvärd, den tolkningen. Där tänkte jag att det här går nog riktigt åt helvete, alltså, men det gjorde det inte, tvärtom. Det var en svår balansgång att göra en androgyn person av den här advokaten. Det var oerhört skickligt. Alltså. Mm. Det var ett mästerskap.
Ja, jag är jätteförvånad för att jag inte hört om orden, men tack.
Jag tycker det var fint att sluta med det.
Ja,
du får beröm av din brorsa, det är inte så alltid enkelt att få det. Är det någonting som du tycker att vi... har missat, men jag har missat att fråga dig som du vill prata om.
Ja, en fråga som någon vanlig människa, eller på sig, men en vanlig person ställde häromdagen till mig. Har du någon önskan kvar i livet? Den frågan ställdes jag inför, den kunde jag inte svara på. Men jag funderat lite på det eftersom jag fick den häromdagen, inte i officiellt sammanhang utan helt privat. Och då säger jag väl så här att numera så tänker jag ju bara på att jag ska få uppleva så mycket som möjligt av de här små som är runt mig. Barnen och barnbarnen och att Jan och jag ska få leva en bra tid tillsammans. Det är den enda önskan. Det är den största, starkaste önskan jag har, kan jag säga. Och jag vet ju att det tar slut en dag, det gör det ju. men då får vi väl ta den då. Vi får ta den när det kommer.
Det låter som en bra sista ord. Mm. Ja. Tack.
Tack.